Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till det 12:e och det sista för säsongen avsnittet utan podden Häxor och kamrater. Och jag tänkte på att vi presenterar aldrig oss när vi börjar. Vi bara utgår från att alla vet vilka vi är.
Jag vet, jag tänkte också på det. Men då kanske vi ska göra en så här celebratory presentation nu när det är sista avsnittet och allting.
Ja, ska jag börja?
Ja.
Ja, jag heter Alexandra Serda.
Okej. Okay.
Ska man säga något mer eller?
Ja.
Min favoritfärg är gul.
Vad gör du om dagarna, Alexandra Serda?
jag frilansar inom kommunikation och kultur. Jag projektleder och kommunicerar saker.
Men coolt. Hur gammal är du och var bor du?
Nej, nu låter du som en stalker.
Ja.
Okej, jag är 29 år och jag bor i Göteborg, Sveriges framsida.
Okej, det räcker.
Det räcker nu.
Då vet jag precis var jag ska hitta dig. Jag heter Rojin Pertov. Jag är chefredaktör på seriemagasinet Galago. Jag bor i Sveriges huvudstad, i Stockholm. Mm. Och jag är 30 år gammal. Min favoritfärg är turkos.
Som ditt hår.
Va? Ja, precis, som mitt hår. Mm.
Ja, idag så har vi ett tema som är lite inget tema.
Ja, men precis, precis. Vi tänkte att vi ska testa den här grejen som typ alla andra poddar gör. Att bara snacka lite.
Mm.
Men vi har några lösa ramar att förhålla oss till i alla fall, eller hur?
Ja, eller det finns några saker vi skulle vilja berätta.
Ja, precis.
Ska vi börja med det roligaste kanske?
Det tycker jag, kör.
Ska jag berätta om det roligaste? Mm. Ja, i år så har vi inte blivit bokade som sommarvärdar till Sveriges Radios sommarprat.
Till allas stora förtret och
förvåning. Jag är lite chockad.
Jag med faktiskt. Inte i år heller, men nästa år.
Nästa år. Men vi har tänkt lösa det ändå. Så att ni behöver inte vara oroliga, alla som hade sett fram emot det. Men vi ska hålla sommarprat.
Ja, precis. Vi ska ha vårt eget sommarprat, Häxor och kamrater sommarprat edition.
Precis, att ni kommer få lyssna på ett sommarprat med Rojin och ett sommarprat med mig.
Ja, och det kommer i början av juli. Så håll utkik på våra sociala medier. I alla fall till dagens avsnitt. Vi tänkte snacka lite grann om, eller jag har tänkt mycket och jag antar att du också har tänkt på det, Alexandra. Vad som komma skall den närmaste tiden. Det är ju valår i Sverige.
Ja, det är valår och partiledardebatterna har satt igång på tv och alla typ poddar, bloggar, youtubers. Eller så här, alla olika program och medier har besök av olika partiledare och ska göra olika roliga program för att lära känna politiken och typ ofta så här att det ska vara lite roligt och typ vara lite så här bakom politikerns yta typ.
Ja, men precis, jag tycker också verkligen att det har varit ett sånt fokus det här valåret. Jag minns inte riktigt om det var så sist också, men det har verkligen varit stort personfokus i år, upplever jag.
Väldigt stort personfokus och typ så här att man, eller jag tänkte på, vad heter det, Lucys val, har du sett det, som Metro kör?
Nej, men jag har hört talas om det. Så, men berätta lite kort vad det är för någonting.
Det är Lucy som är 7 år som intervjuar partiledarna och ställer frågor om deras politik, men på ett väldigt liksom, enkelt sätt eftersom hon är 7 år.
Just det, precis.
Och sen så har ju hon är ju bara, eller den satsningen är ju bara en i mängden av många sådana här personligare satsningar. Vad heter hon? Margot, jag har glömt bort vad hon heter i efternamn, men Margot heter hon. Hon är en stor, har en stor blogg. Hon kör också en sån grej att man ska lära känna politikerna. Hon är, jag tror hon bloggar mycket om livsstil och mode och sådana frågor annars.
Just det.
Men nu kör hon ett race med politikerna.
Ja.
Och ja, jag vet inte, det finns ju en del att säga om det.
Ja, precis. Jag kan tycka att det är lite konstigt. Eller jag förstår, jag kan tycka att det är lite så här mysigt liksom att läsa såna intervjuer och se människan bakom politiken, för det här är ju nästan alltid partiledare ju, eller hur? Det är inte så här vanliga kommunfullmäktige liksom.
Nej, alltså folk skiter ju fullständigt i kommunfullmäktige.
Precis, precis. Så det är nästan alltid partiledare eller högt uppsatta ministrar. Och visst att det är lite sådär mysigt att läsa sådana intervjuer med personer bakom makten. Men jag kan också tycka att det är väldigt devalverande av politiken. Mm. Alltså man urvattnar den faktiska politiken och på något sätt jobbar mot en så här amerikansk personkults politik liksom, och som bara blir liksom symbol och värdeladdat på ett sätt som det inte ska vara, tycker jag. Utan det ska ju handla om vilket parti, vilken politik partiet representerar, inte vad Jonas Sjöstedt äter till middag liksom, eller vad Ulf Kristerssons personbästa är i löpning liksom.
Nej, men precis, jag håller med dig och jag förstår att som typ, vad ska man säga, producent eller så här innehållsredaktör eller så för sådana här program eller så tänker man så här, åh, det är en spännande idé, att så här, vem är bakom det här? Så gör man ju ofta med artister och liksom så, att så här, vem är människan bakom den här offentliga personen?
Ja, visst,
det är liksom en klassiker. Men skillnaden är att politiker är ju inte menade att vara artister.
Precis, politiker ska ju inte vara rockstars liksom.
Nej, och då blir det liksom, och sen jag kan tycka i och för sig att det är intressant om det skulle vara så här att man aldrig får se det förut. Eller liksom att man inte har sett det förut och aldrig får se det annars. Att alla intervjuer man ser med Stefan Löfven eller så handlar bara om politik. Alltså om det skulle vara liksom ett engångstillfälle att så här, ja, men det kan vara intressant liksom. Hur kom det sig att alltså hur ledde den här vägen till statsministern? Eller till exempel, jag håller på att läsa biografin om Gudrun Schyman. Det kan vara intressant att veta så här, men hur såg det ut? Hur såg historien ut som fick en person att bli den blev eller så? Men när det är överallt och det snarare är ett så här, en kommunikationsstrategi från partierna, för det är det ju.
Ja, absolut, absolut.
Det är ju inte liksom för att de vill vara härliga och bundis med de här personerna som de ställer upp, utan det är ju en del av deras valarbete.
Ja, ja, verkligen. Annars hade vi ju sett det här när det inte var valår också.
Ja, precis. Och sen så, de skulle ju kunna tacka nej om de inte tyckte att det var bra för deras varumärke.
Mm. Ja, men verkligen. Nej, men det är tydligt att vi lever i ett mycket mer personfixerad, eller en mycket mer personfixerad tid. Och det är ju verkligen, som jag nämnde, en amerikansk grej, känns det som. Alltså det finns en del av det i Europa också, men om vi ser på Frankrike och Macron, och för den delen i Storbritannien och Corbyn. Alltså att det finns den här förknippelsen av politik och person. Men det är ju verkligen, det första landet man tänker på är ju USA när man pratar om sådana grejer. Liksom. Att det är två presidentkandidater och vilka de är som människor är det som är intressant, tror man.
Ja, och man lägger väldigt stor vikt, eller det blir en väldigt stor vikt av hur pass karismatiska de är och hur pass goda talare de är. Och så där, vilket det liksom alltid har varit till en viss grad. Man vill ju ha en partiledare som kan engagera människor.
Ja.
Men nu blir det liksom lite, Nej, alltså jag vill höra mer om politiken. Vad tänker de göra liksom? Vad är deras visioner? Vad kommer de göra om de får makt?
Mm.
Liksom, jag, som du sa, alltså jag struntar i typ som Ebba Busch Thor alltid pratar om hennes farmor, att hennes man bara okej, men jag skiter i Ebba Busch Thors farmor. Jag förstår att så här, jag tror att säkert alla de här partiledarna eller de flesta människor har ju något intressant i sitt livsöde liksom.
Definitivt.
Men jag är inte här för att läsa deras dagbok. Jag är här för att de ska föra min talan i maktens rum liksom.
Ja, ja men verkligen, precis. När vi ändå är inne på det angående partier och sådär, så jag är sån... Jag är inte helt övertygad om att parlamentarisk demokrati, alltså att, som vi har i Sverige till exempel, att man röstar på ett parti var fjärde år eller vilken tidsintervall som har bestämts, och så har man en så här representativ liksom, politik, att man röstar på representanter som ska föra en politik som man tycker är okej-ish liksom. Jag är inte så säker på att jag tycker att det är en bra modell. Alltså jag tycker att eventuellt kanske den bästa modellen som just nu tillämpas i världen. Men jag tycker också att det stävjar så mycket förändringar, så mycket organisering, så mycket liksom kamp för ett bättre samhälle. Det här är ju någonting som vi forskade om lite grann när vi pluggade antropologi också, om du minns. Det här med att demokratiska val fungerar som en ventil för samhällets missnöje. Alltså att man kokar upp allt man är missnöjd med i samhället, och sen så släpper man ut det i form av att man får gå och rösta på ett parti som lovar guld och gröna skogar. Mm. Och sen så stängs den ventilen igen. Och så kan man inte göra någonting åt sitt missnöje under de 4 åren som kommer, eller mandatperioden. Mm. Så med det som bakgrund så vet inte jag om jag tycker att ett partisystem eller en parlamentarisk demokrati är en bra grej egentligen, eller ett bra system. Vad tycker du?
Alltså jag vet inte. Jag tänker att, och ibland kan jag känna så här att det är knepigt att alla får rösta. För att alla inte är intresserade av att rösta, för att liksom, man kanske måste ha någon typ av grundkunskap för att förstå vad det är man röstar på och liksom sådana saker. Men samtidigt så vet jag inte vad alternativet skulle vara, eller vilket som skulle vara ett bättre alternativ.
Mm. Ja, det finns ju några stycken, typ, det finns ju det här som kallas för direktdemokrati. Mm. Som basically är liksom att alla får rösta om någonting direkt. Alltså alla som blir berörda av någonting, eller alla medborgare, eller vad man nu avgränsar sig till, får rösta om en fråga, och majoritetens beslut träder i kraft omedelbart, mer eller mindre. Alltså man går inte via folkvalda representanter så som vi gör till exempel.
Men hur skulle det funka i praktiken?
Mm, precis. Tänk till exempel om vi har ett samhälle som faktiskt, jag tror att det var ett fall ganska nyligen i Schweiz där det här praktiseras på sina håll. Där det var en stad eller ett samhälle där majoriteten bestämde sig för att man inte ville ha in flyktingar.
Mm.
Och med den metoden då blir det ju så att då tar man ju inte in. Alltså nu tror jag att det varit en ganska stor debatt om det där och att det omprövades och så vidare. Men jag menar, principen fastslår ju att det är det som gäller i så fall. Och det tycker jag också är fel, liksom.
Ja, men precis. För att, alltså, för det kommer ju generera i att människor röstar efter känsla. Och känsla för stunden, eller vad man ska säga. För att de här människorna är ju inte på något sätt experter. Alltså om det är vanliga folket som röstar, så är det ju inte så att de röstar för att de kan liksom juridiken eller vet vad som är bäst för ett land eller så här, är kunniga inom ett visst område.
Nej, men exakt.
Utan att de kör på feeling.
Ja, och det är ju ett stort problem även idag, kan jag känna liksom, att vi har ju människor, ganska många människor som röstar på SD till exempel, som ju bevisligen ljuger om och förvränger jättemånga siffror. Alltså det gör ju alla partier, att de vänder siffror till sin fördel, men SD-siffror har liksom ingen bäring. Andra partiers siffror kan man titta på och vara så här, okej, okay, ja, om du ser på det ur det här ljuset så fine, då stämmer ju det. Men SD är citat räkneexempel allihopa liksom.
Alltså de har ju tummat på sanningen så pass mycket, så pass många gånger att jag förstår inte att någon som har minsta liksom lite så här analysförmåga i sig tycker att det är ett legit parti att rösta på.
Nej, precis. Och därför så kan vi väl kanske dra slutsatsen att man inte röstar på dem för att man vet hur läget ligger och liksom tycker att de har lösningen på problem som man ser, utan man röstar på dem för att det är ett uppfattat problem man tycker att de har lösningen till. Liksom.
Jag kommer att tänka på en bild som var en bild på en tom buss. Mm. Men när man tittade snabbt så såg det ut som att det var massa personer i burka. Ja. Vet du vilken bild jag menar?
Jag vet, det var så sjukt den bilden. Ja,
ja, jag tror inte att det var i Sverige, det var typ i Norge.
Ja, det var det, i Norge, ja.
Men så var det, och så var det liksom i någon Facebookgrupp motsvarande SD-anhängare. Liksom.
Just det, ja.
Och så bara, vad tycker ni om det här? Och folk bara blev tokiga och bara, nu har det gått för långt i burkor överallt. Liksom.
Ja, det var så
för
sjukt.
För de trodde att det var en buss full med burkor. Eller ja. Personer med burkor på sig.
Men det var tomma bussäten. Liksom. Det var ja. Det som visades på bilden.
Precis, men folk är så här, var så, och sen så det är klart att bilden var lite så här mörk och liksom så att man kunde, man såg inte supertydligt att det var en tom buss. Nej. Utan med den inställningen, alltså med den, går du och tänker på att du hatar burkor så skulle du se burkor där. Liksom.
Exakt, det är ju det som är det viktiga här. Ja, absolut att man kunde, det var en optisk synvilla. Liksom. Men det handlar ju om att man inte tittar så noga och inte heller kanske tänker så här, är det burkor överallt? Har jag sett burkor överallt när jag är ute på stan? Liksom? Alltså den lilla, lilla självreflektionen. Liksom.
Ja, men precis. Och även om så här, du bor i ett område där det bor många muslimer som bär burka.
Mm.
Så bara, aha, och?
Ja, precis. Alltså, ja, om vi lämnar debatten om parlamentariska system, för att det är lite svårt liksom, och går in i detta med burkor, för det har ju nyligen klubbats igenom ett burkaförbud i Danmark ju.
Mm.
Hur ser du på det?
Jag tycker att, eller jag har inte följt det i Danmark, så jag vet inte vad deras argument är, men jag tycker att det är...
Det är samma som alltid.
Ja, precis. Att typ,
identifiering och sådär.
Exakt, ja. Nej, men jag tycker det är sjukt att staten ska lägga sig i vad folk ska ha på sig.
Mm. Ja, precis. Alltså, det är väl klart, jag vet inte, burka är så otroligt extremt exempel också. Det är verkligen en så kallad outlier som man pratar om i statistiska termer. Alltså det är en punkt som är jättelångt ifrån vad normalsnittet är. Och så är det ju, burkor är extremt ovanligt liksom.
Jag tänkte på en annan bild. Gud, jag tänker i memes. Allting du säger så tänker jag på memes. Men det här är ingen meme, utan det här är en riktig så här karta när man får se hur pass lika olika länder är. Du vet den här kartan där man sätter så här prickar på hur pass konservativt ett land är, hur liberalt ett land är, vilka värderingar, typ familjevärderingar och sånt som ligger närmast. Och då är ju alla länder i typ en klump ungefär i mitten någonstans, och sen är Sverige så här åt helvete, där man är typ de mest individualistiska och liberala. Ja,
Sverige är en extrem outlier, det kan man ju faktiskt
Sverige
säga.
Sverige är den punkten.
Precis, Sverige är burkan i den här metaforen.
Exakt, men fortsätt.
Nej, men det är ju det att burka är så otroligt ovanligt liksom, att det är sån himla stark symbolpolitik det här som man för liksom. Och det här är en politik mot muslimer kan man väl säga någonstans liksom.
Ja, ja, det handlar ju absolut om en vad säger man, antimuslimsk liksom,
ja,
politik.
Det kan man säga. Det är antimuslimsk policybildning helt enkelt. Alltså, ja. Det handlar inte någonstans för de här människorna som är emot burka, eller vad man ska säga, de är ju någonstans egentligen emot vissa då, det här gäller ju naturligtvis inte alla muslimer, vissa muslimers sätt att utöva islam på. Det är ju det de vänder sig emot liksom. Och så förklär man det här i någon slags omtanke och omsorg för kvinnor, vilket är väl så här, det har många andra smarta konstaterat innan mig, att hur värnar man om kvinnor som tvingas ha på sig burka? Tror man att de kommer bli... Alltså om man tror att burka är någonting som män tvingar på kvinnor för att begränsa deras frihet, tror man då att ett förbud kommer att göra ge mer frihet till de här kvinnorna. Så det är sån tanke, logisk tankekullerbytta.
Det är som burpa liksom, ja exakt.
Alltså ett förbud har väl aldrig lett till mer frihet. Det kan man väl säga någonstans. Att,
nej, men att förbjuda kvinnors beteenden
ja.
Frigör inte kvinnor.
Nej, precis, precis.
Eller beteenden, men ja.
Ja, klädval. Ja, och det, sen är det en helt annan fråga kan jag känna, huruvida burka är frivilligt och varför man har det och sådär. Tycker att det är en annan diskussion som man kan diskutera utan att börja blanda in lagstiftning i det hela. Liksom. Mm. Det är så otroligt extremt, och varför ska staten bry sig om de här sakerna?
Ja, men precis. Alltså, jag tycker ju som sagt att staten inte ska lägga sig i, alltså nu låter jag som värsta liberalen, men staten ska inte lägga sig i vad folk har på sig.
Nej, det tycker väl jag också någonstans, eller det håller jag väl med om någonstans, och kan väl känna det att...
Så länge det inte är liksom hets mot folkgrupp eller ja, liksom något som hotar andra människor.
Det vi har att luta oss tillbaka på här i den här frågan är väl religionsfriheten. Liksom. Hets mot folkgrupp, alltså symboler som klassas som hets mot folkgrupp, till exempel svastikor, alltså hakkors och sådär. Det faller liksom inte in under religionsfrihet. Så därför kan man liksom inte prata om de två sakerna i samma andetag, menar jag. För det finns ju vissa som gör det. Mm. Att alltså, det är också en inskränkning. Och ja, det är ju en inskränkning. Men det handlar liksom om vad har staten för roll i individens frihet, så att säga.
Mm.
Alltså det blir så himla högtravande.
Men angående det du sa med att det är så himla ovanligt.
Mm.
Jag tänkte på det när jag flyttade till Göteborg.
Mm.
För att här i Göteborg så bor jag i ett område där det är... Alltså jag har sett fler personer med burka här under mina 2 månader än vad jag kanske någonsin såg i Stockholm.
Mm. Intressant.
Och sen så är det väldigt mycket... Alltså sossarnas stöd har gått ner väldigt mycket här.
Mm.
Göteborg är ju annars en sån här sossestad.
Ja, gud ja.
Och jag tror att människor också... För jag kan förstå den bilden av att man upplever sig invaderad av någonting om man typ ser det, någonting som man tycker avviker från det normala och sen så råkar man se typ så här 2 av den sorten och bara så drar man slutsatsen att nu är det invaderat liksom.
Ja,
och sen så skiter man fullständigt i hur det ser ut om du kör utanför staden eller om du liksom så här ser dig omkring lite mer.
Mm.
Utan man bara reagerar på den första känslan. Och där tror jag att folk måste... nu gäller ju inte det här våra lyssnare, för våra lyssnare är ju kloka och vettiga personer. Men jag tror att annars så handlar det ju om att man måste fatta... man måste kunna tänka lite själv liksom, och kunna se sig om och kunna analysera och ifrågasätta och problematisera grejer. Liksom.
Ja, om ändå. Nej, men det finns ju det här... Från förra valet, 2014 då, så gjordes det ju ett ganska intressant reportage som hette De kallar oss rasister, tror jag. Som handlade om just SD-väljare. Och då var det journalisten, som jag tyvärr inte minns vem det var, hon reste runt bland folk som då skulle rösta på SD, sa sig rösta på SD, och bara intervjuade dem för att få en bild av vilka det här är. Och det visade sig att det var inte alls ovanligt att väljare bodde i liksom, vad ska man kalla det för, invandrarfria områden, alltså områden i Sverige där det knappt bor några invandrare, men ändå hade den bilden av att Sverige blir invaderat, att svenska traditioner och svensk kultur är på väg ut genom fönstret, sharia håller på att bli lag och så vidare och så vidare. Så att det verkar liksom finnas någon slags här föreställningsvärld som inte alltid är kopplat till verkligheten. Samtidigt som det också finns, som du säger, de som ser det 2 gånger och tror att det är verkligheten.
Mm.
Man drar liksom... Ja, jag vet inte. Man drar ganska stora växlar i vad man ser och hör, helt enkelt.
Ja, men precis. Man stannar aldrig upp och reflekterar. Liksom, utan, jag tänkte också på när du sa SVT-reportage, det här programmet Fosterland.
Mm, det här var på 4:an förresten, tror jag. Det var inte SVT.
Ja. Vad heter det? I Fosterland så heter han Fredrik Önnevall.
Mm, Enevall.
Han som var programledare för Fosterland i alla fall. Han besöker olika familjer och olika personer och sådär. Och så var han i ett avsnitt så får man se några som ganska nyligen har kommit till Sverige som har flytt hit. Och sen så får man också se att en annan person som blir lite kompis eller så, som är först så här sverigedemokrat och sen blir hon lite kompis med den här familjen, för hon märker att de är lite schyssta. Men sen så blir de osams, för att hon tycker att de ber om skjuts ofta. Okay. För att de frågar henne om hon kan så här, skjutsa dem typ till stor marknad, eller vad heter det, supermarket, alltså till för att handla mat eller kanske skjutsa någonting eller du vet så, för att hon har körkort och bil.
Just det.
Och jag tror att de inte hade bil.
Nej, okej.
Okay. Och sen, och då liksom blir då direkt så vänder hon igen och blir osams, eller så här, börjar hata invandrare igen typ.
Men gud,
för att hon tycker då att de giriga eller liksom så. Och jag tycker att det är inte så pass, det är inte särskilt ovanligt att människor liksom inte ifrågasätter varför de kommer fram till en värdering. Utan att de bara så här, för att det är klart att om du, eller typ så här, säg att du och jag skulle bli osams nu och du har en randig tröja på dig nu. Och sen så förknippar jag så här, ja, med alla med randiga tröjor och lugg, de är så jävla otrevliga hela tiden. Och sen blir det min sanning. Och så stannar jag aldrig upp och bara, vänta, vad var det som hände? Har det någon betydelse att hon hade en randig tröja? På vilket sätt, alltså förstår du? Och det känns som att människor gör så ofta. Det behöver inte bara vara med, oj jävlar, med rasism eller med, jag tappade datorn.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Det behöver inte bara vara mer rasism eller främlingsfientlighet, utan det kan vara frågor om klimatet, frågor om jag vet inte, om det är schyssta ingredienser i maträtt liksom, eller.
Ja, precis. Alltså jag kan också tycka att det finns något väldigt infantilt, alltså omoget och barnsligt i det. Alltså jag tror det stämmer det du säger, men just det här att okej, men jag hatar då alla invandrare. Alltså, det är klart, jag kan också bli irriterad på någon som håller på så där. Jag misstror inte att hon tyckte det var störigt att de bad om skjuts hela tiden.
Och som, nej, men exakt.
Hon som en så här konflikträdd svensk, så vågade hon väl säkert inte säga det. Bara, hörni, nu får ni lägga av, skaffa skjuts själva. Liksom. Jag kan inte hålla på och köra, jag är inte er personliga chaufför. Liksom. Så vågade hon säkert inte säga det. Och sen så bara, och nu är alla invandrare så här liksom.
Alla invandrare vill bara ha skjuts överallt.
Precis, de vill bara ha skjuts, de vill bara att vi svenskar ska köra dem överallt.
De och utnyttjar så, vårt system.
Som du säger det här, att det kanske inte hade någonting med att de var invandrare att göra dessutom. Men det är åsido. Så att man liksom låter dem bli en representant för en hel liksom samhällsgrupp som är otroligt liksom heterogen, alltså som det skiljer sig väldigt mycket åt vilka de är liksom inom, inom gruppen. Men just det där med att det är störigt och så här, det tycker jag Kan vi inte stanna lite grann vid saker som är störiga?
Jo, jättegärna.
För att det är ju så här att jag kan tycka... Ja, min hållning i saker är att man får mer än gärna hata saker. Tycka att de är jobbiga, störiga, irriterande. Men det betyder inte att du för det första måste agera på att du hatar saker och tycker de är störiga och irriterande genom att bete dig som en idiot tillbaka.
Verkligen, mm.
Och nummer två, du behöver inte göra politik av att någonting är störigt och irriterande. Mm. Ett exempel på det här är till exempel när man åker tunnelbana. Nu bor ju inte du i Stockholm längre, men när du åker tunnelbana.
Jag har åkt tunnelbana.
Du har gjort det någon gång i ditt liv.
Ja, det har hänt.
Och det kommer fattiga, utsatta, arma människor som ber om pengar.
Mm.
Ibland så kan de människorna vara påträngande, de sätter sig bredvid en och vill prata och liksom så här, strike up a conversation trots att man har sagt nej tyvärr, jag har ingenting på mig där. Jag tycker det är helt okej att tycka att det är irriterande, men inte för den saken skulle behöva förbjuda tiggeri liksom. Eller vilja kasta ut de här människorna ur landet eller så här, aldrig vilja se dem mer. Alltså jag tycker det är två helt olika saker. Mm. Men folk verkar så jävla svårt att hålla de två sakerna i huvudet. Liksom. Bara, nej, jag tycker inte att vi ska förbjuda tiggeri. För jag förstår inte varför, helt enkelt. Alltså att det inte är, enligt en krönikör som jag läste igår, en begärtansvärd aktivitet. Nej, det finns det mycket som inte är i samhället utan att vi förbjuder det. Liksom.
Mm.
Och sen så är ju det naturligtvis inte ett bra sätt att komma åt att de här människorna är utsatta. Liksom. Utan det finns många bättre verktyg för att hjälpa dem. Utan det här, jag tror att det här handlar rätt och slätt om att människor vill inte bli störda på tunnelbanan. De tycker att det är störigt liksom. Och kan liksom inte så här fatta det. Att ja, du får tycka att det är störigt. Du får irritera dig. Men du behöver inte blanda in lagen för det liksom. Du behöver inte blanda in staten för att du tycker att något är störigt.
Nej, då finns det ju väldigt mycket man ska förbjuda.
Ja, men jag menar det liksom. Jag tycker det är störigt med män med bar överkropp på stan liksom. Herregud,
alltså,
skyll er.
Jag tycker det. Alltså, män med bar överkropp på tunnelbanan eller i kollektivtrafiken.
Ja, jag tycker att det är störigt av den enkla anledningen att jag vill inte råka komma åt deras nakna bara kropp liksom. Jag tycker det känns weird.
Jag tycker också att det känns weird, plus att jag blir provocerad av att de får göra det och jag inte får göra det.
Ja, men precis, det är ju också en ganska rimlig och viktig aspekt att kvinnors kroppar blir liksom sexualiserade på ett sätt som inte mäns blir och sådär.
Ja, men speciellt när det är varmt och man vet att man får inte klä av sig. Nej. Men de får klä av sig, det är orättvist.
Ja. Nej, men så här, det betyder inte att jag tycker att det är en rimlig idé att förbjuda det. Liksom. Alltså, så här.
Fast lite.
Ja, någonstans. Nej, men precis som jag tycker att det kan vara störigt när man har sagt nej tyvärr, jag har ingenting, jag hade verkligen hjälpt det om jag hade. Eller när man sitter och lyssnar på sin musik eller pratar med någon och någon börjar spela musik i tunnelbanan jättehögt liksom. Ja, det är väl irriterande, men det kan man väl få tycka utan att för den saken skulle bli en fullkomlig politisk idiot om det liksom.
Nej, men verkligen. Och sen så tycker jag också att det handlar om att människor måste kunna förstå varför andra människor agerar som de gör. Alltså, är du desperat och i behov av pengar och är van vid att bli bemött på ett visst sätt, så kanske du så här, frågar en extra gång för du vet att ja, det händer ibland att om jag frågar en extra gång så får jag pengar. Eller liksom, ja, jag visst. Tror inte att de här människorna går runt eller ingen går ju runt och beter sig på ett visst sätt för att de vill, jag vet inte, gå runt och starta bråk. Eller det finns
Nej,
ju dem, men de flesta vill ju inte det.
Precis, det är ju ganska dåligt för deras affärer och irritera folk. Liksom. Det förstår ju de som behöver och tigger pengar att... Det är ju inte deras avsikt så att säga att människor ska bli irriterade, för då får de ju inte pengar liksom. Så att det är som
precis.
Du säger, man måste ju förstå varför det blir så.
Ja, jag vet inte om jag har berättat om det här i podden, men för 2,5 år sedan så blev jag slagen av en man. Har jag berättat om det här?
Till mig har du gjort det, men inte i podden tror jag.
Okej, men för ungefär 2,5 år sedan så var jag på väg hem från jobbet och i Liljeholmen i Stockholm. Så det var typ en tisdag eftermiddag, kanske 5:30 på kvällen. Det var fortfarande ljus, jag tror det var i augusti, september eller något sånt. Så är ser en man, eller jag ser två romska tjejer.
Mm.
Och sen så ser jag en man som står och pratar med dem. Men han verkar på något sätt påträngande. Och jag är en sån bit ifrån så jag hör inte riktigt vad de säger. Mm. Men jag ser liksom, jag iakttar situationen på avstånd och ser att de verkar vara besvärade av honom, för de liksom viftar med armen typ som att säga, men kan du flytta på dig, vi vill gå förbi typ. Och han står kvar och är liksom störig, vad jag kan bedöma liksom. Så jag går fram bara för att visa typ att så här, hej, är allting lugnt typ. Så jag säger någonting sånt typ så här, hej, är allting okej eller något sånt där. Och då så slår den här mannen mig. Han liksom dänger, vad ska man säga, jag stod lite vid sidan snett bakom honom, eller vad ska jag säga, för jag kom från det hållet. Jag stod och väntade på tvärbanan där. Och han liksom vrider armen, eller bara slänger iväg den liksom. Alltså slår medvetet bakåt där han hör att jag står. Och träffar mig på typ nacken eller halsen, eller vad man ska säga.
Usch.
Och jag blir helt ställd liksom. Jag blir så chockad och bara, vad hände liksom? Och då när han slår mig så ser en annan man som har iakttagit det här. Och då rusar han upp och säger så här, men nu får du lugna ner dig grabben liksom. Och sen så sen ringde jag polisen och sen så blev det en rättegång eller, och en huvudförhandling ungefär ett år senare. Men då när vi satt där i rättssalen så frågar då åklagaren så här, men vad var det som hade hänt och bla bla. Vi var ju helt okända för varandra. Och liksom de frågar så här, men har ni sett förut, ja, bla bla. De redde ut ärendet liksom. Och så berättar den här mannen under sitt förhör, han som är åtalad då, han var tidigare ostraffad. Då säger han att han medvetet ville vara störig mot de här romska kvinnorna för att han ville tjata på dem så som de tjatar på honom.
Men gud.
Och med dem menade han ju romer.
Ja, precis.
Eller om han menade tiggare. Men han menade ju inte dem specifikt, för jag tror inte att han hade träffat just dem förut.
Nej, precis.
Och sen så i bara farten så berättade han också om en man, att han hade tidigare under dagen sparkat omkull en EU-killes mugg. Han kallade honom för EU-kille.
Fy fan. Det vill jag bara säga som en brasklapp, klargöra det, att jag menade inte bara alltså EU-migranter och romska tiggare, utan människor generellt som tigger och behöver pengar.
Ja, nej men absolut. Men vad heter det? Och sen så visar det sig att den här mannen, och inte för att det är så här, inte för shama honom för detta, men han var ju själv arbetslös och levde på bidrag.
Ja, jo, men det, precis. Och det, jag har sett sådana skyltar här i Stockholm. Typ två gånger har jag sett, olika tror jag det var, eller vågar jag inte svära på, men jag har sett en sån skylt två gånger i alla fall. Där det står specifikt så här, hej, jag är en svensk medborgare som har blivit av med jobbet eller som behöver pengar och så vidare. Mm. Och så här, ja, någonstans man fattar, för att människors... Det är ju en rasism liksom, mot romer och mot EU-migranterna, men framförallt mot romer, som har lett till att man liksom, det finns någon slags så här, pecking order inom de som tigger, de som behöver pengar. Mm. Att man ser mest ner på de romska tiggarna och EU-migranterna. Och så här. Och det måste man ju förstå liksom, att det här är en uppfattning och föreställning om romer som har funnits i hundratals år. Liksom. Att det är en grupp det är okej att hacka på, eller det är en grupp som är shady och fifflar och håller på. Alltså jag har flera bekanta som faktiskt framhåller det här. Att det är ligor som står bakom de romska tiggarna. Att de skadar sig själva för att det ska se ut som att det är synd om dem. Och så här. Sådana vidriga fördomar, helt och hållet 100% liksom genomdränkta i rasistiska föreställningar som sprids om romska tiggare. Och jag bara menar liksom att man kan vara medveten om de här sakerna. Och medvetna om alltså vilken fruktansvärt utsatt folkgrupp det här är. Men ändå tycker jag när man sitter i tunnelbanan på väg till jobbet, vad det här var störigt. Men som sagt, du behöver ett, inte bete dig som en idiot för det mot dem. Det vill säga som den här fruktansvärda mannen som du berättar om nu. Mm. Och två, du behöver inte bli en politisk idiot about it liksom.
Nej, men precis. Alltså, det handlar ju om att man måste kunna alltså, tänka lite längre liksom. Och sen bara för att avsluta den storyn, han dömdes för misshandel i två fall mot mig och mot den här mannen som ingrep, och jag fick ett skadestånd utbetalt, men det var i samband med att jag skulle få mitt skadestånd utbetalt som jag fick fick eller ja, bland annat då, det sades ju under rättegången också, men han hade ju ingen inkomst. Så att jag kontaktade kronofogden för att få pengar, det är så vägen går som målsägande. Och de sa, han har inga tillgångar, det finns inga pengar här att hämta, du kan inte få ditt skadestånd. Och sen fick jag ut försäkringspengar ifrån min personliga hemförsäkring liksom.
Ja, det är jävligt tragiskt.
Ja, det är jättetragiskt, för det är liksom, det är ju tragiskt att han sitter och är liksom, han var ju påverkad och är liksom, misshandlar folk på stan som han inte känner. Och sen klagar på, eller så här,
och sen menar att de romska tiggarna är de störiga liksom.
Ja, exakt. Man bara, du är ganska störig själv.
Du är ganska störig, precis.
Och farlig också, om du slår
dessutom
folk oprovocerat.
Nej, det är hela historien är skittragisk. Och det här är väl också den här grejen som leder oss in på nästa topic då kanske. Det här med svaga grupper som ställs emot varandra eller som ser varandra som konkurrenter istället för att kunna organisera tillsammans. Det är ju verkligen så fallet är nu. Alltså på många, många håll och kanter. Idag till exempel, så sent som idag, så la ju LO, TCO och SACO-förbunden tillsammans med representanter för arbetsgivare fram ett förslag om att inskränka strejkrätten. Och då, det förslaget innebär i korthet att man helt enkelt inte får strejka om det inte är så att man strejkar för att uppnå kollektivavtal. Och det är ju en inskränkning som kommer att drabba de allra fattigaste och svagaste. Det kommer att drabba de som är organiserade i fackförbund som inte är kollektivavtalsbärande, det vill säga till exempel syndikalisterna, SAC. Papperslösa som redan nu har det väldigt svårt på arbetsmarknaden och sådär. Och då, där kan vi också se liksom att ja, men då kommer ju den gruppen av arbetare pitchas emot en grupp arbetare som har kollektivavtal, som får strejka, för deras strejkrätt är inte inskränkt exempelvis. Samma sak kan vi se på ja, men till exempel bland annat tiggare som jag nämnde lite kort om, att det finns nu en ordning där man, vissa känner sig tvungna att skriva att de är svenska tiggare och att det skulle vara värt mer. Vi ser en konflikt mellan land och stad, alltså att människor som bor i storstaden, alltså det som kallas för centrum, har det oftast bättre ställt än de som bor i så kallade periferin då, som är landsbygden. Medan i själva verket så ser vi ju att människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden i staden, exempelvis förorter och sånt där, har det lika illa eller i vissa fall sämre ställt än rika människor på landsbygden. Definitivt sämre ställt än rika på landsbygden, men ungefär likadant ställt som arbetarklassen ute på landsbygden också har det, om man ser till inkomst. Sen så finns det andra saker också, faktorer, närhet till vård och kultur och sådana grejer som spelar in såklart. Men om man tittar på det rent monetärt liksom, pengamässigt, så har vi en grupp i Rinkeby till exempel, där man har en årsinkomst på ungefär 130 000. Det här är siffror för 2016 för övrigt. Men ungefär en årsinkomst på 160 000 per hushåll tror jag det var, och år. Är alltså otroligt lågt jämfört med snittet i Stockholm som är ungefär det dubbla. Så ser man på orter ute i Värmland exempelvis. Orter som Eda och Årjäng som har en liknande liksom låg årsinkomstdeklaration, men som räknas som de fattigaste områdena i landet. Så jag menar liksom att det finns ett samband här, och då borde land och stad, alltså arbetare i land och stad, för den delen, även om det är så här trasproletariat, alltså sjukskrivna liksom, vad det kan vara, arbetslösa, borde gå ihop istället för att framhålla och pitcha den här idén och reproducera den om att staden alltid har det bättre än landet liksom. Jag tror att man har mer att vinna helt enkelt.
Skulle man kunna sammanfatta det som arbetare, förena er?
Känns som att jag hört det någonstans förut.
Det lät som att det kanske ringade in ungefär det du sa.
Precis, precis. Ja, arbetare, förena eder. Och ja. Nej, men så är det ju. För att fortsätta citat liksom spåret, så historien om alla samhällen hittills är historien om klasskamp liksom. Mm. Och så är det, och det ser man ju hos tiggarna, det ser man hos arbetarna, det ser man liksom hos mellan invandrare och icke, eller så här invandringsmotståndare, de ska säga, rasister liksom.
Mm.
Alltså allt det här kokas ju ner till någon slags klasskamp liksom. Det handlar om kampen om makt, produktionsmedlen, kampen om de materiella tillgångarna.
Mm. Ja. Jag tänkte också på vad heter det, just Sverigedemokraterna, att de har många, alltså man brukar ju kalla dem för ett missnöjesparti, att folk röstar på dem för som en typ, man är trött på makten liksom. Man har en idé om makten, eller till exempel till Stockholm, eller att makten är centraliserad och man kritiserar det liksom, och så.
Verkligen, ja.
Men man verkar ha glömt bort att om Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti, då är ju de en del av makten liksom.
Absolut, då är ju de etablissemanget.
Ja, men precis, jag förstår inte varför man inte är mer kritisk mot Sverigedemokraterna om det är ens utgångspunkt liksom.
Ja, kanske för att man är lite dum i huvudet.
Ja. Det är man ju, men ja. Mm.
Ja, men det har ju de gjort bra egentligen, om man ska ge dem någonting. Att de har kunnat liksom bibehålla den här folkligheten, alltså känslan av folklighet och populism. Liksom, för de är ju väldigt populistiska. Och för den som alltid undrat vad populism är, det är ju att liksom, appellera till frågorna som folket äger, så att säga.
Ja.
Och till folkets liksom, medvetande.
Alltså man säger det som folket vill höra.
Ja, mer eller mindre. Och det har ju de kunnat bibehålla trots att de, som du säger, numera i allra högsta grad är etablissemanget, en del av etablissemanget. Mm. Och många säger ju det, eller jag vet att många har sagt det, många vänstertyckare, att vänstern borde också bli mer populistiska. Och typ, vi har momentumrörelsen som omringade Corbyn i Storbritannien och sådär. Och det funkade ju. Och jag säger, ja visst, varför inte? Alltså en stark vänsterrörelse, om man nu kan prata i så otroligt breda termer. Alltså jag menar då utomparlamentarisk vänster som autonom vänster. Alla som någonstans arbetar utefter en tanke om att klassamhället ska monteras ner. För det är det som jag menar är vänsterpolitik. Liksom.
Mm.
Vi kan alla jobba mot det målet utan att använda samma metoder. Utan att ens för den delen hålla med varandras metoder.
Alltså med varandra inom rörelsen.
Ja, precis. Mm. Det skulle jag säga. Med varandra. För vi drar alla åt samma håll. Så fort någon av oss inte drar åt samma håll längre, till exempel som sossarna inte gör längre, då ska de ut. Då kan inte de kalla sig för vänster längre. Då kan de inte vara en del av en bred vänsterrörelse.
Mm.
Men jag, så länge vi drar åt samma håll.
Precis, jag delar också den uppfattningen. Jag tycker att alla kamper är viktiga och att vi kan använda våra olika metoder. För vi har olika metoder utifrån olika förutsättningar. Liksom.
Precis, precis. Och med de visdomsorden kanske vi får avrunda här.
Ja, fast jag vill säga en sak till innan vi avrundar.
Kör.
Jag tänkte bara så här, lite framtida. Vad händer innan? Vad händer för oss liksom?
Just det.
För då tänkte jag bara nämna att ingen människa är illegal i Göteborg håller på att arrangera festival illegal som kommer vara den 6 september till den 9 september, alltså valhelgen. För att samla in pengar till ingen människa illegals verksamhet, och det kommer att vara ett festivalprogram med panelsamtal, med artister som spelar och massa sånt, och jag hoppas att fler städer kan göra något liknande i sina grupper, så det är en sak som jag håller på att jobba med nu under sommaren.
Ja, men precis, ingen illegal finns ju organiserade i många olika städer i Sverige, bland annat Stockholm och Uppsala också. Och de behöver alltid pengar, och deras verksamhet är toppen helt enkelt. Jag har själv varit med i Ingen Illegal Stockholm.
Precis.
Och ge pengar till dem om ni har.
Ge pengar, swisha eller organisera dig. För det tänkte jag är en sån grej som när folk bara känner sig så här, det är så hopplöst allting. Det finns ingenting att göra. Nu sätter jag mig här och väntar på undergången. Liksom. Så finns det små saker man kan göra, och organisera sig brukar vi prata om att man ska göra. Och det är en sån sak. Du kan vara med liksom, och bidra med att
ge liksom pengar eller din tid eller laga mat eller arrangera en festival eller liksom utifrån det som du kan och orkar och har möjlighet att göra.
Mm. Jo, men precis. Ingen illegal är en väldigt bra organisation för att göra just de sakerna, för det finns mycket liksom både högt och lågt man kan göra där. Generellt att jobba för flyktingar är ett väldigt bra sätt att göra, att ta till direkt aktion helt enkelt, att göra någonting på en gång som ämnar för politisk förändring, alltså inte behöva fylla i 15 blanketter och se vad som händer sen när byråkratihjulen snurrar, utan någonting du kan göra direkt.
Ja, och jag vet att det behövs fler volontärer i de flesta städer, tror jag.
Ja.
Det behövs fler som kan liksom, stå i dörren på konserter eller vara med och laga mat när man ska soppkök och liksom, alla sådana olika saker.
Mm. Ja, men visst.
Men vad ska du göra i sommar?
Ja, jag ska inte jobba med ingen illegal, dessvärre. Jag kommer väl jobba som jag har gjort hittills, tänkte jag säga. Att försöka jobba opinionsbildande i det avseendet man kan. Jag kommer väl eventuellt försöka organisera mig fackligt mer än vad jag gör nu. Särskilt när strejkrätten håller på att inskränkas.
Mm.
Vilket också är en arena som alla som har ett jobb egentligen kan organisera sig i. Det vill säga i facket. Det är viktigare än någonsin nu.
Alltså ja, jag kan inte nog undersöka hur pass viktig den fackliga rörelsen i Sverige historiskt, hur mycket den har betytt för det vi kallar för välfärd.
Mm. Nej, men precis. Så det finns många olika sätt att organisera sig högt och lågt. Men underskatta inte att ge pengar också. Det är bra med pengar.
Ja, det är det faktiskt. Pengar gör att man kan göra många viktiga saker i aktivistgrupper, och det saknas alltid pengar.
Precis, precis.
Men tills dess då, så kommer alltså om en månad ungefär vårt specialavsnitt med sommarprat. Då ni kommer få lära känna oss på djupet.
Yes, för ni har nog inte fått nog av oss ännu.
Nej, plus att jag vet att folk tycker det är dåligt att vi kör säsonger, att de vill att vi ska köra hela tiden.
Mm-hmm, okej, okay. Ja, ja. Bra att veta.
Ja. Och sen är vi tillbaka i augusti någon gång.
I höst i alla fall.
Mm.
All right, tack för den här säsongen.
Tack för den här säsongen, Robban. Idag har jag tyvärr ingen strumpa med till dig. Eller ingen.
Nej, just det. Som jag fick sista avsnittet i säsong 1. Var himla gulligt faktiskt.
Ja, precis. Men ja, och vi finns också tillgängliga för bokningar om man vill boka oss till ett samtal eller livepodd eller något. Jag hatar att uppträda inför folk, men jag har lovat Rojin att ställa upp på det här.
Ja, precis. Bokarna står ju uppradade framför dörren och bara väntar på att få boka oss.
Ja, men vi har ju faktiskt fått förfrågningar.
Ja, det är sant. Det är sant.
Mm. Ja, men tack för den här säsongen.
Ja, tack hörni. Vi hörs.
Tack. Hej.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.